Det är måndag den 8 april och det här är Börslunch.
Och idag sätter vi in luppen mot Kinnevik som för ett par år sedan ägde Tele 2. Det utgjorde nästan en tredjedel av hela portföljen, men den såldes i februari. Så vad är kvar och vad får du egentligen om du köper en Kinnevik-aktie idag?
En exempellös framgångssaga under internet-erans 10-tal som fick ett rejält avbrott i samband med krigsutbrottet och slutet på billigt kapital.
Exakt.
När lågränteperioden tog slut. Är Jan Stenbecks stora stolthet körd eller är den fylld av spännande möjligheter? Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg.
Ett bolag som likt popikonen Madonna återuppfinner sig själv då och då, så har vi ju ett Kinnevik. Och med för att diskutera dagens Kinnevik har vi Zino Engdalen Ricciuti från Handelsbanken och Stefan Wård från Pareto. Hjärtligt välkomna.
Tack så mycket.
Tackar.
Vi kastar oss direkt på ämnet. I februari så sålde Kinnevik hela sitt innehav i telekomoperatören Tele 2 till NJJ och Iliad, som för övrigt kontrolleras av den franske telekommogulen Xavier Niel för 13 miljarder kronor. Zino, var det här en bra affär?
Det var ju en bra affär i den bemärkelsen att de fick ett väldigt bra pris för det. Och det finns en logik i att bli en renodlad growth-investerare. Men sen kanske timingen var, den var lite tidigare än vad jag hade trott. För nu står man ju i, eller nu är man ju i den sitsen att man inte har ett bolag som genererar ett kassaflöde.
Ja. Det ska vi djupdyka i. Men vi ska säga om affären. Man fick 13 miljarder. Det var 20 miljarder pro forma. Vad betyder egentligen det? Får man 13 miljarder eller 20 miljarder?
De kommer ju ha en pro forma. Alltså deras nettokassa är ju på ungefär 20 miljarder.
Okay.
Det är där den är.
Mm. Stefan, vad säger du då? Var det här en bra affär? Var det rätt läge och rätt pris?
Ja, priset går inte att klaga på. Sen är Tele 2 ett bra bolag liksom, som performar väl. Så att, men jag var också förvånad över tajmingen. Jag såg att man skulle släppa det och gå ur det. Men jag hade kanske lagt inom en tvåårsperiod. Man är välkapitaliserade som det är, så man hade ingen liksom, rush med det. Nu har man nästan ett problem med att ha för mycket pengar på balansräkningen. Då. Det kan man ju lösa naturligtvis, men det var ju inte tvunget ur det perspektivet. Så att säga.
Men då måste man ju diskutera motivet lite. Var det ett offer Georgi Ganev couldn't refuse, eller har man velat sälja till ett två länge? Varför skedde den här affären just nu, Stefan?
Den är strategiskt rätt, så att jag tror att man har velat sälja Tele 2 eftersom man vill lyfta fram de här olistade tillgångarna som man ska vara expert på och duktig och skapa värde ur dem. Och då blir det onödigt att äga Tele 2 via Kinnevik. Sen har det ju från marknadens sida då varit hur ska man finansiera de här investeringarna, och då behöver man kassaflödet från Tele 2 har argumenterats historiskt, och nu så ligger den utdelningen som är rätt maxad i Tele 2, men den ger Kinnevik 1 miljard om året. Det räcker liksom inte i sig, utan de måste ändå få igång sin modell där de realiserar nya medel genom avyttringar av den olistade portföljen.
Zino, det blev en premie på 13%. Vad tycker du om den?
Ja, nej, men det kan man ju inte klaga på, att du får bättre betalt än vad marknaden prisar bolaget till. Så det är ju bara positivt såklart.
Hur kunde man få ut så mycket pengar, tror du?
Men det är ju så att säga en kontrollpremie. Att, när man sålde det så ger man ju bort kontrollen. Så då får du ju betala mer för att få så många aktier och rösta i bolaget.
Vi ska titta lite på hur marknaden reagerade på beskedet om att sälja Tele 2-innehavet. Här har vi då Kinnevik i gult och OMX-index i blått. Efter den sträckade linjen där, som ni säkert förstår, så var det beskedet om att sälja Tele 2.
Och egentligen ett uteblivet glädjeskutt, ser det ut som.
Ja, eller vad säger Stefan? Vad har marknaden förstått hur bra den här affären var?
Men från den runda cirkeln där så skulle jag säga att det är ett glädjeskutt. Den är ju ganska ordentligt uppåt. Och det är någonting som man...
Ett rejält tapp ändå mot index, va? Fortfarande. Du har inte hämtat hem...
Jag ska inte säga emot det där. Men från den gula pricken till slutet på grafen så är det ju en ordentlig ökning i varje fall. Och det tror jag är marknaden som smälter lite hur mycket cash det här faktiskt blir och potentialen vad bolaget kan förväntas göra med det.
Mm. Och sen så finns det ju, liksom, om man ska försöka hitta någon anledning till varför det inte blev så mycket, om man liksom... Man tänker på att det har varit en väldigt stor rabatt i substansrabatt i aktien. Och det har ju, marknaden har ju visat på det viset ett misstroende mot, eller som skeptisk till hur bolaget värderar sina tillgångar. Och där har ju oron har ju funnits mot den olistade portföljen och inte i Tele2-aktien som ju är den mest transparenta tillgången i och med att den är så pass stor och handlas varje dag. Så när man blir av med den så att säga, tillgången så det man egentligen får är ju en starkare balansräkning.
Mm. Vi ska sluta grotta ner oss i om det var rätt eller fel att sälja det här kassaflödesgenererande innehavet. Men en stor kassa har man nu. Vad ska man då göra av den? Vad säger Stefan? Man ska börja investera eller fortsätta på din inslagna vägen och investera. Vad skulle du säga? Vad har Kinneviks ledning och storägare för liksom, track record och förmåga att investera de här pengarna rätt?
Jag skulle säga att de har ett väldigt starkt track record om man ser över en lång tid. Då. Och även över de senaste 5 åren som Georgi är ansvarig för så har han bra returns på många av investeringarna. Det finns plumpar definitivt, men det är ett starkt track record. Vad man ska göra med pengarna är ju väldigt intressant. Och för min del, jag tänker lite så här, ja, men de har guidat att de vill ligga någonstans i nettoinvesteringsnivå 3-5 miljarder per år. Mm. Så tolkar jag det som det här mina egna slutsatser att man förmodligen vill ligga runt 2 års investeringsbehov i net cash. Så då tänker jag någonstans där 7-9 miljarder kan man tänka sig att man vill ha i nettokassa när man går in i 2025. Det här är ett turbulent år 2024 med avyttringen av Tele2 och så här, så att man ligger med mycket kassa just nu är inte liksom ett problem i sig, men om man tänker sig att 2025 ska vara lite mer normalår så tror jag att det är någonstans där man vill gå in i. Och om man då drar bort det från de här 20-21 miljarderna så har du vad som är övrigt utrymme och det lämnar ju ja, någonstans 10-11 miljarder för potentiella extrautdelningar plus de investeringarna man vill göra för det här året. Då. Mm. Så att de är en väldigt bra sits. Jag tror inte man kan sitta på allt det här och bara hävda att det ska investeras i nya bolag. Det kommer ta för lång tid. Så att en ordentlig chunk av det här förväntar jag mig att det kommer ut till aktieägarna.
Den sista resten av Jan Stenbecks arv är ju borta nu. Och familjen Stenbeck är ju kvar, dock endast som passiva ägare. Varenda cell i liksom Jan Stenbeck-kroppen, den känner vi kroppen, är utbytt. Men vad finns kvar då av DNA? Och är det ens en relevant fundering? Vad är strategin framåt?
Ja, nej, men alltså, det är ju, så att säga, om man tar de bolagen som man har ägt, ja, de är ju borta, men det är ju så att säga saker som sitter i väggarna. Att man har ju alltid varit lite så här pionjärer. Det har ju liksom, det DNA finns väl kvar.
I modet.
Vad säger du?
Är det modigt?
Ja, men det får man väl ändå säga. Nu när liksom inte innehaven finns kvar så är det ju liksom den typen av investeringar. Att ja, men man ger sig ut på någonting som inte är så att säga, trött och tråkigt. Mm.
En reflektion här. Man sitter med en stor kassa som man ska dela ut lite men också investera i nytt. En huvudägare som är väldigt, jag ska inte säga anonym för det är de ju inte, men de är passiva, familjen Stenbeck. Finns det en risk här med en stark bolagsledning och en svag storägare att man kommer börja köpa bolag lite för dyrt som bolagsledningen tror på? Eller vad säger ni om det? Är det en taxichaffis-spaning som inte riktigt håller?
Det är väl alltid en risk att man gör fel investeringar, så, men jag tycker inte att den är hög på grund av de anledningarna som du precis beskrev med hur aktiv ägaren är och så vidare. Det är inte det som är problemet, utan jag tycker liksom att det här är väldigt mycket Jan Stenbeck DNA i att vara pionjär i nya tillväxtbranscher, försöka hitta morgondagens vinnare. Det är liksom Kinneviks historia sen. Ja, egentligen tillbaka till 80-talet skulle man kunna säga. Så det spelar inte så stor roll att vissa då branscher som man var pionjär i tidigare och sen har blivit mogna, att man avyttrar dem. Det är fullt rimligt efter strategin. Till och med man kan ha det argumentet även med Zalando att det kanske inte är jättemoget, men det är en betydligt mognare fas. Och då har man gjort sitt i det bolaget, delar ut det till aktieägarna, går in i nya segment där man vill vara pionjär. Så det tycker jag följer den här gamla varför man vill investera i Kinnevik. Det följer den banan väldigt väl. Ja.
Låt oss titta lite noggrannare på vad för sorts bolag som ingår i portföljen nu för tiden. Och det är ju 30-tal varav vi har lyft fram de 10 största inom...
Vi tog med Mathem för att
det är
känt. De är inte störst. Men, ja.
Berätta, Sino, vad gör de här bolagen? Och jättegärna, Stefan. Det är ju himla spread på verksamheter ändå.
Ja, men verkligen. Ja, men om man tar till exempel Spring Health, det är kanske ett av de bolagen som man pratar allra mest om. Och det är ju ett bolag som egentligen säljer så att säga, en tjänst för mental hälsa mot företag för att de sedan ska... Deras anställda sedan ska egentligen må bättre och kunna prestera bättre på jobbet och vara mer på plats. Sedan, det finns ju en stor spread, H2GS, alltså Green Steel. Det är ju ett bolag som rapporteras om ganska mycket här. Samtidigt som det också då har till exempel ett Luna, som är ett Luna då, som är en lite av en neobank då.
Just det. Så vi har fossilfritt och biotech, och sen har vi hälsovård och e-handel. Stefan, vad är den röda tråden?
Jag skulle skära det på ett annat sätt. Jag skulle säga att det här är software och healthcare. Det är där man har gjort mest investeringar de senaste åren. Det är de viktigaste delarna av de olistade portföljen. Det är de spåren som man är intresserad av. Resten är inte så viktigt för min del. Jag har tagit bort de här early bets. Det är inte med i det sättet som jag räknar av överhuvudtaget. Utan det är just early bets. Vi får se vad det mynnar ut i, vilken strategi det presentera för Kinnevik om ett par år när vi ser hur de bolagen går. Men om man tittar på liksom andelen mjukvara utav den privata portföljen och healthcare, så är det ju de som är viktiga. Och jag tycker även när jag tolkar kommentarer från ledningen så kommer det inom de två områdena vi kommer se mest investeringar framöver.
Det här är ju ett noterat VC-bolag.
Precis. Ja, det är inte dåligt.
Nej, det är inte dåligt. Men Sino, har man, hur ser det ut med kostnader, investeringshorisont? Alltså när man köper in sitt VC-bolag så vet man inte lite mer vad man får än om man köper det via Kinnevik-aktien till exempel.
Menar du till exempel alltså kostnaden för förvaltningen?
Overhead av förvaltningen.
Ja, men exakt. Ja, förvaltning, alltså det blir ju såklart en hög kostnad, eller en högre kostnad som alltså jämför till exempel med andra investmentbolag. Mm. För Kinnevik så är förvaltningsavgiften, eller så att säga kostnaden, ungefär 400 miljoner, medan för ett Investor så är det 600, och det market value på Kinnevik är 33 miljarder och det är 800 för Investor, så det är klart att själva förvaltningen blir dyrare. Mm. Men det är så att säga kanske bättre om att köpa in sig i Kinnevik än att göra det själv, så att säga.
Vad säger Stefan, är det, alltså förvaltningskostnader, är det någonting som du ligger sömnlös över på nätet?
Nej. Det kan jag inte säga att jag lägger jättemycket tid på, men jag vet att det är en issue för att det finns mycket åsikter kring att det är dyrt och att de har en stor organisation och så vidare. Jag tror att man behöver ha det för att vara aktiv i flera, dels olika geografier, men sen också olika sektorer. Det drar lite bandbredd för att göra det. Ja. Och det i slutändan som är det väsentliga, det är att man får en bra avkastning på de investeringarna. Så kommer man täcka det där, och lyckas man inte med det så är det fiasko ändå. Liksom.
Något som ni kanske ligger sömlösa om nätterna för, det är hur man värdesätter de här onoterade innehaven. För er som analytiker, blir det svårare att genomlysa Kinnevik när man sitter på så mycket onoterat?
Det finns ju såklart en stor svårighet i det. Det finns ju liksom vissa datapunkter som man kan få, men vi har ju inte full koll. Så det gör ju att det blir svårare för oss att göra en...
Men har du grottat ner dig fullständigt i healthcare-bolagen här till exempel?
Nej, men det är liksom svårt att göra. Alltså när det är privatakt så i många fall så är det svårt att få liksom god genomlysning.
Mm. Vad säger Stefan? Är ni mer utelämnade åt liksom...
Det är svårare att analysera när det är privata innehav, definitivt. Och kan vara i andra marknader och i vissa sektorer där det är svårt med peers. Så det är många utmaningar, men det är också där potentialen finns att göra ett bra jobb på det. skapar ju mervärde både åt kunder och man kan upptäcka bra potential och så vidare. Så att, ja. Sen finns det mycket information i Kinneviks redovisning, men där finns
den kan bli bättre.
Den kan bli, ja, den kan bli lite bättre eller enklare att ta till sig tror jag för fler. Mm. För oss som analytiker vi lägger mycket tid på det och det funkar, men ska man få en djupare förståelse brett i marknaden så kanske man behöver titta och försöka göra det lite enklare ändå.
Relevant eller inte relevant? Vi ska titta lite på en graf hur det såg ut, hur det har sett ut när Kinnevik var mer lättvärderat. När man, och då kan man ju konstatera att Kinneviks aktie den spöade index ganska rejält under pandemins inledning. Och sen delade man ut Zalando-aktien till aktieägarna och därmed minskar man bolagets, alltså Kinneviks värde med 196 kronor per aktie. Sen har det varit lite kräftgång och nu är då Tele2 borta. Alltså jag undrar lite med Kinnevik, är det här en mellanfas? Kommer man att bli ett investmentbolag igen när några av de här onoterade bolagen har satts på börsen? Vad tror du, Stefan?
Ja, absolut. Det tror jag. Vi ska förvänta oss listningar. Det behövs lite att marknaden är öppen för det. Men det är väl sannolikt att den kan vara om man ser det i en tvåårsperiod, alltså det här året och nästa. Och när de listningarna sker, till exempel som vi var inne på tidigare, Spring Health, så tror inte jag, man kommer säkert sälja en del, men ja, inte ens det är säkert att man gör. Och man kommer vara kvar som aktiv ägare i det listade bolaget, det tror jag definitivt.
Och är de här portföljbolagen, är de mogna? Är de börsmogna?
Ja, men det varierar ju ganska mycket. Till exempel Spring Health är ju betydligt närmare än vissa av de här andra bolagen. Mm. Men det kommer ju liksom vara något som är väldigt viktigt för dem att kunna sätta bolag på, ja, men till exempel göra IPOs på de här bolagen för att bekräfta värderingarna och på så sätt också kunna göra att aktieägarna får avkastning på sitt investerade kapital. Mm.
En allmän vedertagen regel i riskkapitalsvängen är ju 2-6-2. Av 10 investeringar så kommer man göra storkovan på 2, 6 tuffar på, går kanske break-even och sen har vi 2 som konkar, varav Babylon Health. Ja, check på den. Vilka av portföljbolagen tror ni mest på? Stefan gillar ju healthcare och mjukvara.
Ja, exakt. Så det är där alltså man har guldkornen, skulle jag säga. Och egentligen hela mjukvaruportföljen är jag positiv till.
Och vad är det för mjukvaruportfölj man har?
Du har ju, jag inkluderar även Spring Health i den. Sen har du Pleo som är ett europeiskt bolag eller danskt mjukvarubolag. Och så har du Travelpark, Muse, svenskt bolag.
Vad gör Travelpark?
Travelpark är som en online resmodell för företag. Mm. Så en konkurrent till Expedia och den typen. Mycket mer effektivt, går väldigt bra, växer snabbt, bra marginalstruktur. Så ser ut att ta ordentligt med marknadsandelar.
Så. Vilka är du mindre förtjust i? Av,
ja, men alltså, av innehav som är mindre förtjust i? Jag tycker att mycket av det som ingår i plattformen som marketplaces. Men det är redan nedskrivet, så för mig är inte det någon big issue. Så. Men där har man ju inte lyckats. Mathem som vi har varit inne på och den kolonial och även Instabi strugglar nu. Och så där. Man kommer säkert kunna få avkastning på de investeringarna, men det är inte så här jättebetydelsefullt för helheten när de är så pass små idag.
Men då tänker du avkastning vid en eventuell försäljning, inte så mycket som kassaflöde in?
Nej, men jag kan tänka mig att man liksom kan lista Mathem, heter det? Ja, Mathem Oda då, som en det är ett, man har slagit ihop de två. Mm. Det kan man ju lista som en nordisk aktie. Och säkert få en bättre värdering än vad man har bokat till idag. Men det är inte så här, det är fortfarande en modell som inte har särskilt bra lönsamhet, inte jättemycket tillväxt. Det är inte riktigt den typen av bolag man vill äga via Kinnevik om du jämför med de andra potentialen i de andra innehaven där inom mjukvara och healthcare.
Zino, vilka bolag tycker du inte håller måttet?
Men om man tar det inte håller måttet så är det liksom de du säger, mycket av de här platforms som liksom Mathem och Oda. Men om man också tar, liksom också vissa av de här senare investeringarna som är Aira och H2GS, de har väl jag kanske inte gillat så där jättemycket. Delvis för att de såklart är lite mer riskfyllda, men att de går ifrån mycket av det här, den här tydliga digitala förankringen som den övriga portföljen i mångt och mycket har. Att det där är liksom mer så här kapitaltunga kapitaltung industri. Och det är kanske då investeringar som jag inte har gillat lika mycket.
Varför gick man in i H2 Green Steel överhuvudtaget?
Ja, alltså man ser att man ska kunna generera en bra avkastning på det. Egentligen.
Var det för att få in Harald Mix i styrelsen? Vad säger Stefan?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Och jag tror att så här, i efterhand så har det dragit mycket energi från management och fokus att svara frågor kring den investeringen som i helheten inte är särskilt stor. Man har sagt att man inte ska gå in med mer kapital. Så det är en udda fågel från början som man nu liksom kappar. Det blir inget mer. Ja, jag tror inte de hade gjort den om de hade vetat hur mycket tid de hade behövt spendera på att förklara det här.
Vi ska rikta in oss på liksom crescendo till det här samtalet som är då prissättning. Men jag tänkte så här, jämförelserna, det är ju viktigt att jämföra den här typen av bolag. För ett tag sedan då jämförde man, hamnar de liksom per automatik i samma grupp som ja, men Latour, Investor, Industrivärden. Och nu benchmarkas man med liksom Bure, VNV Global, Flat Capital. Hur tycker ni att man... Vad är det bästa jämförelseobjektet för Kinnevik idag? Vad säger Sino?
Ja, men många av de här... Jag ser ju på det här som ett investmentbolag. Och utan tvekan så... Ja, men jämför du med ett VNV, det är just det bolag man liksom behöver kolla på för att kolla på rabatten. Men så att säga... Jag gör inte egentligen såna jämförelser när det kommer till värdering, utan det är snarare att man ser att det finns stora skillnader mellan Kinnevik och ett Investor, ett Industrivärden till exempel, och ett Bure till exempel. Det är väldigt annorlunda. Det är mycket marknadslistat och en helt annan fas på de bolagen som man äger.
Kinnevik lite av en solitär på börsen, eller?
Ja, för min del, jag lägger nästan uteslutande fokus på de olika innehaven och försöker hitta det jag tycker är mest intressant och få en uppfattning om vad värderingarna där kan bli framåt. Det tycker jag ger mig mest feedback på vad potentialen för helheten kan vara. Sen är det ju naturligtvis viktigt att liksom sätta in det i någon form av sammanhang och se att rabatterna ser ut si och så i VNV och de här bolagen. Men för att se om Kinnevik är en performer eller inte, då måste man ha en uppfattning om de enskilda innehaven. Och så var det även när i tidigt skede innan Zalando var listat och så där, då var ju det en väldigt viktig piece för att få koll på vad som skulle driva kursen framåt, snarare än att kolla på den rabatten vid något enskilt tillfälle, utan se liksom, vad kan Zalando bli om det lyckas. Och det var ju helt avgörande för performance för Kinnevik. Och så tycker jag att det är nu också. Vad kan Spring Health bli? Vad kan de här andra Travel Perk? Vad kan man få betalt för de olika value-based care-tillgångarna till exempel? För det är någonting som vi inte har varit inne på, men jag tror också att det kommer ske mycket transaktioner, alltså avyttringar av bolag under de kommande två åren då, som också kommer påverka nettokassan då.
Den kommer bli ännu större.
Den kommer bli ännu större och ännu mer argument för att är det någonting ägare inte vill, varför ska Kinnevik sitta på 20 miljarder? Det är ingen som kommer vara nöjd med det. Liksom. Så att...
Ja, men låt oss gå på det där crescendo, tycker jag. För vi har ju ändå er experter här som har räknat på saker och ting. Vad ska aktien kosta? Den handlas för
121,70 idag.
Precis. Vad ska den kosta?
I det korta perspektivet så jag tycker den skulle stå i 150 idag då. Och sen så därifrån så behöver man ju se lite mer datapunkter på de här innehaven, men jag har inget så större problem att räkna hem den på 175 heller. Men då börjar det bli lite mer utmanande liksom.
För du har köp på aktien. Det har inte riktigt du.
Nej, utan vi har ju en kortsiktig sälj och en långsiktig market perform, och egentligen en långsiktig som bygger på vår fundamentala vy. Så här, och det man behöver göra är att kunna bevisa att man kan stänga det här kretsloppet av att du kan göra investeringar och du kan få dem att bli bra och sen göra avyttringar som aktieägarna kan ta del av. Och problemet är ju att sen man sjösatte den här strategin 2018 så har man egentligen inte kunnat visa att, på ett bra sätt att vi kan liksom ge en bra avkastning till aktieägarna, utan det är ju det som de här IPO:erna kommer förhoppningsvis då kommer att kunna
bevisa.
Ja, exakt, exakt.
Det får bli, får se.
Ja, det får bli upp till bevis helt enkelt. Ja. Och det får bli de kloka och vettiga slutorden för idag. Tack så mycket Zino Engdahl Ricciuti och Stefan Wård för att ni var med oss här idag. På onsdag är det börslunch igen. Vad ska avhandlas då, Jonas?
Jo, då ska vi ägna avsnittet åt The Magnificent Seven. Eller Magnificent Six. Vi får se hur det blir.
Vi får se hur det blir med den saken. Missa inte det. Hej då.
Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.